Jag saknar ju något oerhört viktigt i barnkonventionen, nämligen en artikel som skulle kunna lyda så här. Alla barns rätt till kunskap och redskap om känslor, stress och relationer. Jag heter Maria-Pia Gottberg och med mig idag så har jag Margareta Öhman. Som är, ja, du ska få berätta själv vem du är och vad du gör. Ja. Varmt välkommen, tack. Margareta.
Tack.
Vad säger du? Innan du presenterar dig, håller du med mig? Borde det finnas en sån här artikel?
Ja, det borde det. Fast jag kanske skulle formulera det som rätten till psykisk hälsa. Och sen skulle jag rabbla det där som du hade, redskap om känslor och stress. Men att alla barn har rätt till psykisk hälsa. Mm. Och att de barn som inte själva äger sin psykiska hälsa ska få stöttning i sina familjer och i sin omkringvärld för att må så bra de bara kan.
Mm. Ja, halleluja.
Halleluja.
Halleluja. Mm. Nu vill vi veta, vem är du?
Ja, jag är... Ja, vad är jag? Jag är barnpsykolog, farmor, författare, föreläsare. Faktiskt också familjeterapeut, men det var ju ett tag sedan jag jobbade som familjeterapeut. Jag är väldigt intresserad av barns lek och barns villkor överhuvudtaget. Jag har skrivit en massa böcker och handleder mycket personal i förskola, på fritidshem och i skolan också ibland.
Mm. Mm. Du är ju lite av en guru där ute i förskolans värld, skulle jag säga.
Oj, oj, oj.
Ja,
visst. Mm. Ja, nej, men jag har hållit på så länge. Alltså, jag började ju jobba i förskolan 1973 började jag jobba i förskolan. Själv då i barngrupp, och sen så utbildade jag mig till psykolog och familjeterapeut. Och kom tillbaka till förskolans värld och skolans värld, och så har det varit liksom.
Mm.
Så att är man med så länge så blir det nog så.
Mm. Mm. Ja, det är väl ungefär cirka 20 år sedan som jag stötte på dig och läste din bok om empati.
Mm.
Och redan då tog jag kontakt med dig, men det blev ingenting. Men sen träffades vi i Oslo på en stor konferens. Och, och sen på den vägen nere. Och sen har vi gjort massa kul ihop. Arbetat ihop och promenerat ihop och haft fester och middagar. Och, så vi känner varandra både lite privat och lite jobbmässigt, kan man säga.
Precis.
Och jag tänker att jag skulle vilja ta avstamp i det här med som vi båda då delar saknas i barnkonventionen. Och jag brukar ju prata mycket om det när jag själv är ute och föreläser och så. Och det är många som, ja men det har du rätt i. Det står ju ingenting om det uttryckligen formulerat på det viset i barnkonventionen. Mm. Vi höll ju också ett seminarium, ett väldigt välbesökt seminarium på Almedalsveckan 2016.
Just det.
Ihop med några kollegor till oss. Och då hade vi ju titeln, kan man vaccinera barn mot psykisk ohälsa, tror jag att vi kallade vårt seminarium.
Det är ju ganska käckt.
Det var väldigt käckt. Det var så käckt att några sådana här vaccinmotståndare hörde av sig och tyckte att vi var väldigt korkade som kunde blanda ihop det här med begreppet vaccin och så. Men det får stå för dem och deras inställning.
Ja, precis.
Men hur tänker du då? Så här, nu vet jag ju att du jobbar mycket i förskolans värld och så, och har jobbat också som familjeterapeut. Om vi skulle vända oss till våra politiker och beslutsfattare, hur skulle vi kunna hjälpa dem att förstå hur vi skulle kunna förverkliga den här gemensamma visionen som vi har? Vad behöver till då i allt ifrån liksom hemmet, tidiga åren, till förskola, skola och också i hemmet vart efter barnet växer? För jag menar, det händer jättemycket när man får sitt första barn och sitt andra och tredje och allt det här. Så är det en enorm omställning. Och de första åren så är de flesta ganska så här med på att det är mycket utveckling. Och man måste själv lära sig massa nya saker som man inte visste allt ifrån det här konkreta. Hur sätter man på en blöja? Mm. Till vad ska man ge sitt barn att äta? Och hur tar man hand om dem när de har ramlat och slagit sig och så vidare?
Mm.
Men sen fortsätter ju den här utvecklingen. Men jag är inte alltid så säker på att vi som föräldrar utvecklas i samma takt som våra barn gör.
Nej, det är nog sant.
Så där är ju liksom, det är jag lite intresserad av att prata om. Mm. Men vad skulle vi säga om vi gick upp till, om vi fick prata i riksdagen, vad skulle vi?
Ja, då skulle vi nog prata om, alltså jag tror att vi skulle rikta det mot ekonomi. Därför att då lyssnar till och med politiker. Sen kan de också lyssna utav ren välvilja och tycka att det är bra, men det finns inga resurser, säger de ju sen i samma andetag. är min erfarenhet. Men om vi riktar in det på, det var ju någon av de här, vad heter han, Heckman, som fick Nobelpriset i ekonomi för ett antal år sedan. Han har ju skrivit om att för varje krona som vi satsar på ett barn i förskolan så har vi liksom tiofalt igen. Och det man kan se är att vi ser ju redan i förskolan så kan ju förskollärarna peka ut vilka barn som har det svårt och vilka barn som kommer få problem att klara sig när de kommer till skolan och som har riskerat att hamna i missbruk eller i kriminalitet senare i livet eller i psykisk ohälsa. Och i och med att vi kan se det så kan vi ju också göra någonting åt det, men då måste vi ju ha ett gediget program. Och därför tänker jag att om vi pratar om hur mycket pengar vi kan tjäna på att arbeta förebyggande så kanske vi skulle kunna få genomföra en utbildning för lärare i förskolan och i skolan och för familjer, när de, alltså BVC förstås, eller barnhälsovården heter det ju idag, att man också kunde rikta en utbildning till dem som belyser de här frågorna om barns psykiska hälsa och hur man kan arbeta för att vaccinera dem eller ge dem redskap. För det är egentligen det handlar om, att hur kan vi ge barnen tillgång till egna strategier, så resilienta strategier, alltså hur man kan hantera motgångar, hur man kan göra när det inte blir som man vill, hur man kan hitta sina glädjeämnen och sitt engagemang. Och här behöver vi jobba på en väldigt grundläggande nivå, därför att det är ju många som säger, ja men vi gör ju allt det här redan, vi gör ju det här på barnhälsovården, vi gör ju det här i förskolan, men vi gör ju det här hemma, säger föräldrar. Men jag tror att vi behöver mer kunskap och mera verktyg om hur man faktiskt gör.
Mm. Och vad är det då som vi, vad ska jag säga, vad behöver vi veta om oss själva som människor? Mm. Dels så, hur vi som art, människan, fungerar. Mm. Och vad behöver vi veta om oss själva som individer för att vi ska kunna liksom, det här ska kunna läcka ut till barnen?
Ja, precis. Och då tänker jag att vi skulle kunna kalla det för någon slags psykopedagogik. Alltså att vi behöver kunskaper i psykologi som är pedagogiskt orienterad. Så att vi kan möta barnen på ett
bättre sätt. Vänta, ta det en gång till. Mm. Jag hinner inte riktigt med. Ja. Vi behöver,
alltså vi behöver ju psykologiska teorier, men vi behöver omsätta dem till en pedagogisk praktik. Så vi behöver tolka de här psykologiska teorierna utifrån en pedagogisk lins. Alltså hur kan jag omsätta det? Alltså inte som förälder då, men alltså, för föräldrar ska ju inte vara pedagoger för allt i världen. Nej. Utan de ska ju vara föräldrar. Men föräldrar kan också vara hjälpta av att ha en viss kunskap om hur psyket fungerar och vilka funktioner som barn utvecklar under de första åren och hur nära förknippat den. För det man inte riktigt tänker på kanske i förskolan är att barns kognitiva utveckling och sociala utveckling, det är ju det som är de två stora fönstren i förskolan som man vill gärna se till att barn utvecklar lek och språk och naturvetenskap och matematik och allt möjligt under sina förskoleår. Och man vill gärna att barna ska bli god vän med någon och kunna föra sig och göra sig i ett gruppsammanhang och samarbeta och utveckla sociala förmågor. Men det vi inte tänker på är att grundplattan för den kognitiva utvecklingen och sociala utvecklingen är den känslomässiga. Så att om vi liksom bortser ifrån det och tänker att det känslomässiga är föräldrarnas sak, så missar vi ju det viktiga fundamentet, tänker jag.
Ja, jag tänker faktiskt på, jag träffade en förskolerektor igår som sa, hon sa så här, jag brukar säga till mina pedagoger ibland att skit i er pedagogik, sätt er ner på golvet, vad har med barnen? Ungefär så sa hon. Ja. För att ibland så spinner det här iväg, och det är ju, om man pratar just förskolan och det gäller ju även skolan, så finns det ju en ganska tung liksom läroplan att leva upp till, och det är ju väldigt mycket där som man ska ha med och ha in. Och jag tänker att det kan vara lätt hänt att fastna i det och att jobba med de saker som går att ta på. Mm. Alltså som det här som är liksom nästan materia, medan det här vi pratar om, för många upplever ju att det går inte att ta på, även om vem som helst också känner igen det här, att man kan ta på stämningen i rummet, så att det är ju också något väldigt konkret.
Mm. Men inom ekonomin pratar man ju också om de materiella resurserna eller kapitalet, men man pratar också om de immateriella resurserna. Och i ett arbetslivssammanhang så pratar man ju då om personalens kompetens och hur de samarbetar och hur de, alltså alla de här resurserna som vi också vill se hos våra pedagoger i förskolan. Så de immateriella resurserna i förskolan och de immateriella utmaningarna, det är ju just de här känslomässiga. När jag skriver i boken, då talar jag om det som att vi måste stå till barnens förfogande. Och då kommer vi in på det som du sa, vad måste vi veta om oss själva som individer? Och då måste jag ju veta som mamma eller pappa, som pedagog i förskolan eller i skolan eller var helst jag än möter barn, så måste jag kunna ställa mina inre resurser till den här unga människans förfogande, eftersom den här personen inte har en fullt utvecklad hjärna eller fullt utvecklade strategier för hur man gör när man lugnar ner sig, hur man gör för att engagera sig, hur man gör för att. Och det här är ju heller inget, så det kan ju uppfattas som att det är att man ska bara ge barnen lite tricks och knep, men det handlar ju inte om det, utan det handlar om att vi visar genom vårt sätt att vara hur man lugnar sig genom att själva inte bli så upphetsade av att barn är irriterande och frustrerande utan kunna hjälpa dem till rätta.
Och jag vill bara, för du refererar till din bok här, och det, är ju Värna barns psykiska hälsa och välbefinnande som kom ut i våras.
Just.
På Gotia förlag, om någon undrar vilken bok det är vi
förhåller
oss till. Det är en av många böcker du har skrivit, den senaste. Ja, precis, förlåt, jag ville bara få med det. Men då tänker jag så här, för att jag då ska kunna, apropå det, i boken så jag hittade ju ett citat här som jag tänkte att du skulle få, och det kan jag ta nu då. Barn behöver få låna den vuxnes förnuftiga hjärna, skriver du. Det är ju ett väldigt häftigt uttryck, tycker jag. Jag har ju hört dig säga det förut eller något liknande. Hur går det till då? Hur kan jag tänka där då? Om jag har ett barn som uppenbarligen inte klarar av att reglera och handskas med sina känslor, på vilket vis konkret kan jag låna ut min hjärna till det här barnet?
Ja, utan lobotomi. Nej, men alltså det är ju, om vi tar ett exempel där en unge är alldeles upprakt och ledsen över att den inte får som den vill, kanske inte får bli med i leken med kompisen. Då kan ju vi, genom att vi bibehåller vårt lugn, det betyder ju inte att vi är så här kalla och sakliga, men vi behåller vårt lugn men ändå med inlevelse. Liksom pratar med det här barnet och håller barnet i famnen och säger, så kan det kännas när man blir besviken. Och vad skulle vi kunna göra nu? Man måste ju roa ner barnet först. Liksom. För just genom att vi visar att, alltså vi visar barnen, det är inte så farligt att bli så där arg eller bli så där ledsen. Barn får ju så intensiva känsloutbrott. De är ju liksom 100% i sin känsla. Och vi kanske kan bli liksom lite frustrerade eller lite mer frustrerade eller lite arga eller lite mer arga. Men vi kan reglera ner det där ganska snabbt för att vi förstår liksom varför det händer och vi kan ta den andres perspektiv. Men det kan ju barnet inte ännu. Och då behöver barn många, 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 många sådana upplevelser av att jag lånar ut min förnuftiga hjärna. Jag ska ju inte säga till barnet, det är inte så farligt. Därför att det är det ju för barnet.
Mm.
Men jag visar barnet genom mitt sätt att vara och trösta och hjälpa. Och också ibland avleda barnet ifrån situationen så att det får chans att lugna ner sig. Kanske erbjuda ett glas vatten eller ska vi lukta lite på blommorna som ligger här uppe i korgen. Eller ska vi göra det och det så att de får gå ner i varv. Och sen kan man prata om vad som hände och hur ville du ha och vad kan vi göra istället eller hur kan du göra nästa gång. Så vi kan liksom inte prata till barnets kognitiva nivå innan vi har liksom hjälpt den här känslomässiga nivån att gå ner i varv. Och det är ju ett exempel på hur vi ställer våran hjärna till förfogande. Och det här tänker jag, alltså vi pratar ju så mycket idag om lågaffektivt bemötande. Och jag tycker att det är synd att man kallar det för ett lågaffektivt bemötande. För det låter som någon sån här kundsäljsnack. Alltså för bemötande hör hemma i butiker.
Ja.
Här handlar det om på riktigt möten.
Möten
med unga människor som behöver få vara i en lärande miljö. Där det finns möjlighet att lära sig hur jag kan lugna ner mig själv. Hur jag kan reglera ner intensiva känslor eller reglera upp. Just om jag behöver liksom lyfta mitt engagemang. Och det pratas för lite om det, tycker jag. Om att det här är en viktig uppgift i förskolan och i skolan.
I förskola och i hemmet.
Ja, och hemma också. Överallt, hemma, liksom. Överallt, för det är ju där vi har små barn.
Ja. Ja. Ja, jag kommer faktiskt att tänka på när du pratar om det här med att avleda och så. Jag glömmer aldrig, jag var på IKEA och gick in på toaletten där. Och då sitter ett barn på toaletten och dörren är öppen. Och så sitter mamma, var det, liksom i dörrhålet och väntar på det här barnet. Och det här barnet skriker och hysteriskt. Är helt förstörd, helt förbi liksom. Av antagligen jättetrött och frustrerad och allt det här som man kan bli på IKEA. Och jag ser den här mamman sitter i en sån här kappa, helt svettig och kassar och väskor. Och jag ser att hon kommer bryta när som helst, den här mamman. Men det gör hon inte, utan hon tar till det enda som finns inne på en IKEA-toalett. Det är ju liksom pappershållaren, vad det nu heter, såhär, där man drar ut pappret. Och så säger hon, titta på den här, säger hon till sitt barn. Så helt desperat att försöka avleda. Ja. Och det roliga är att det funkar.
Ja.
Att det här barnet bara tvärtystnar och bara, ja, vad är det? Vad gör man med den? Och så var krisen och katastrofen över.
Ja, ja.
Jag tyckte det var så himla komiskt. För jag kunde verkligen känna både barnets och mammans otroliga frustration. Och speciellt i offentliga miljöer. Då är det ju, det är också extra jobbigt, tycker jag. Som utifrån att vara förälder där. Ja, när ens barn kraschar i, och man har liksom den här publiken.
Ja, exakt. Så. Ja, det var fiffigt.
Ja, det var fiffigt. Det fanns inte så mycket annat att göra där heller. Liksom.
Precis. Ja. Och det där är ju ett exempel på hur ett barn har kommit liksom utanför sitt toleransfönster. Det är alldeles för upphetsad. Det kan inte lugna ner sig på egen hand. Och uppenbarligen fick inte mamman heller möjlighet att lugna ner barnet. Och då får man avleda. Mm. Kan man hitta på något annat då? Och sen kan man kanske, beroende på hur gammal ungen är, prata om det efteråt.
Mm. Ja, men och det finns det ju också så här, det har vi ju, vi har ju där någonstans i oss, man ofta så försöker man ju få barnet att bryta tillstånd genom också titta upp, titta lampan, titta fågeln, titta flygplan och allt liksom ofta här,
uppåt, ja.
Titta
ja,
uppåt för att ofta när vi är i ett, fastnar i något tillstånd, något slags negativt tillstånd eller känsla, så dras ju vår energi neråt och blick och kropp och allting blir liksom väldigt spänt. Exakt. Och sådär, så att bryta det genom att, och det hör man ju, ja, man hör ju ofta det, man går på stan och man liksom ser hur föräldrar och även pedagoger, man träffar på en förskolegrupp.
Och det lustiga är att de vet det, fast de vet det inte.
De vet inte att de vet det, nej precis. Nej, utan så det brukar jag också lyfta, att ni har ju den här, vi har den här kompetensen, ni kan det. Tänk efter, i vilka situationer och vad är ni säger och gör då? Och hur brukar det funka? Medvetande gör det och jobba med varandra. Precis. Också i hemma, om man är två föräldrar eller på arbetsplatsen om man jobbar med barn. Så.
Mm.
Så jag tror att vi har mycket av den här kompetensen, men att den faktiskt har gått förlorad, och det är väl det som man på något vis skulle önska att vi som individer och samhälle tog vara på mer. Ja. För vi skulle inte ha kommit så här långt, kan man ju diskutera att komma så här långt, vad det innebär med tanke på hur vi har ställt till det på jordklotet. Mm. Men vi har ju överlevt som art och ändå utvecklats oerhört. Liksom. Så att vi kan de här sakerna.
Ja. Ja, vi har lärt oss dem en gång för jättelänge sedan och har dem med oss, så att säga, i bagaget. Ja. Men vi behöver göra dem synliga igen och prata om dem.
Men sen tänker jag också mycket kring någonting som jag har förstått verkligen på senare år, som jag nog inte fattade för, låt säga, 10-15 år sedan i alla fall. Det är ju att vissa människor har inte, de kan inte, på grund av att de har inte fått med sig det i sitt bagage. De har inte fått med sig det hemifrån. Och är man då förälder eller partner eller kollega och inte har, du har inte ett språk för att uttrycka dina inre upplevelser, varken och förmedla dina känslor eller uttrycka dina tankar och farhågor och, eller dina, alltså det behöver ju inte vara bara negativa saker. Det kan vara svårt att även uttrycka det som är positivt. Alltså hur kan man tänka där kring de individerna som till synes verkar helt låsta? Men jag tror ju att även där går det att stötta någon slags utveckling.
Ja, alltså, det finns ju en finsk psykolog som en gång i världen sa, vad hette han? Hette han Jari Sinkonen, tror jag han hette. Han sa, det är aldrig för sent för en lycklig barndom. Men det är väldigt bekvämt att ha den under barndomsåren. Men alltså, vi slutar ju, alltså, vi har ju möjlighet att växa som människor genom hela livet. Och just det här som vi pratade om, att när man blir förälder, då har man en sån unik öppning av möjligheter. Mm. För plötsligt så står man där med och har ansvar för en ny liten människa. Och fram tills dess så har man så att säga bara haft sig själv att ta hand om som ung vuxen. Eller sin partner, men det är ju inte samma sak, för partner kan ju reda sig själv också. Men nu har vi ett litet barn som är totalt utelämnat och behöver oss på alla sätt. Och det är vårt ansvar att se till att den här lilla individen får förverkliga sin fulla potential. Det är ju ett otroligt ansvar, eller mandat, men det är ju också en fantastisk möjlighet att utvecklas tillsammans med sitt barn. Och jag tycker att jag har sett det när jag har jobbat med familjer som just har fått barn, att den här lugna ner sig förmågan får chansen att man får chans att jobba med det igen. Man kanske inte har haft så mycket av den här förmågan att tänka kring sina känslor eller att lugna ner sig, men man gör det ändå ibland nästan lite automatiskt när man står med den här ungen som har skrikit liksom i 3 timmar, och det hjälper inte vad man gör, och man går rakt in i hopplöshetens land, men man slutar inte trösta. Mm. Man slutar inte försöka. Och man blir inte förbannad tillbaka på barnet. Eller ja, vissa blir ju det. Men det är så ytterst få människor som blir det. Så där har vi ju en så unik möjlighet att utveckla våra inre resurser i mötet med en ny människa. Och därför har ju alla pedagoger och lärare har ju också de här unika resurserna runt om sig varje dag. Att lära sig detta tillsammans med de barn som man arbetar med och sina kollegor. Men det fordras ju mod och öppenhet och en vilja liksom att se på sig själv.
Just det, men jag blir väldigt glad när du säger sådär, att det också är att det är en möjlighet att lära sig själv tillsammans med de här barnen. Mm. För det, jag tror att det är det, när man liksom, ja, men när det verkligen är en sanning för en, att jag lär mig lika mycket som barnen i det här.
Ja,
för det gör vi ju hela tiden. Det är ju en individ jag möter. Mm. Och som jag ibland behöver låna ut min mer mogna hjärna till. Mm. Och min erfarenhet och min empati och medkänsla och kärlek. Liksom. Det är ju ett växande, verkligen.
Ja, det är det.
Och det är därför också det gör så himla ont när man misslyckas, tänker jag. För det gör vi ju också. Och det tänker jag, det måste vi få göra.
Ja,
både som föräldrar och lärare och mor och farmödrar och allt. Alla olika roller vi har liksom i livet. Sådär.
Ja, men absolut. Det är klart att vi misslyckas ibland. Det hör ju till liksom det hör ju till vår mänsklighet liksom, att vi misslyckas ibland. Grejen är ju den att vi kan ju, om vi skäms över våra misslyckanden och om vi förnekar våra misslyckanden, om vi tycker att det är så förfärligt att misslyckas, då blir det ju svårare att lyckas också. För vi kan ju, vad är Tal Ben Sahar, han säger ju att lär dig att misslyckas, annars kommer du inte att lära dig någonting.
Mm.
Alltså att lära sig att misslyckas handlar ju om att ta, okej, det gick inte så bra den här gången. Alltså jag gjorde nog helt fel faktiskt. Och sen, jag tänker bara på, jag har ju ett litet barnbarn som har väldigt hett temperament och som kan bli väldigt impulsiv och göra jättedumma saker när hon blir så där impulsiv. Och då handlar det ju om, har jag lärt mig nu på riktigt, att kunna se det innan. Alltså vad är det som triggar? Och det jag har lärt mig nu, det som triggar henne och säkert många av hennes gelikar är antingen om de befinner sig i uttråkningszonen, alltså det är för tradigt helt enkelt, det är inte tillräckligt med utmaningar, eller om det är för svårt.
Mm.
Om det är alldeles för svårt så kan det också trigga igång det här beteendet som inte vi vill ha och som inte vi tål och som vi vill bara tacka nej till. Och det är ju bra om vi kan lära oss att se att det kanske beror på att barnet befinner sig här, det får för lite utmaningar. Eller om vi kan säga att nej, men det där blev faktiskt för mycket. Och så får man plocka bort någonting i omgivningen eller i sitt sätt att vara tillsammans med barnet, som gör att man kan återupprätta den här lagomma utmaningen. Där det blir liksom, jag lär mig något nytt hela tiden för jag är så duktig, jag kan lära mig alla nya saker. Och då måste de ju ligga inom den här optimala zonen för utveckling så att säga.
Ja, och det där kräver ju att man har alltså en analysförmåga och ja. Kan också lyfta sig ur sin vardag ur och se. Mm. Jag tycker ju också att den här Paul Gilberts den här motivationsteorin mm. eller vad säger jag, teorin om våra motivationssystem ja. Där med ja. Hotsystemet, utforskarsystemet mm. och trygghetssystemet mm. som du har med den i din, mm. den här boken mm. också såg jag. Den är så bra, ett bra verktyg både hemma ja. Och på arbetsplatser för att göra en kartläggning av har vi varit mycket i konflikt och sådär. Mm. Ja, men då har vi varit i vårt hotsystem. Då mm. behöver vi liksom göra någon förändring där. Och likadant om man är för mycket i lek och lärande och utveckling mm. hela tiden mm. så blir det också, kan ju också orsaka då att man blir ja, men lite tondöv för mm. sina egna signaler och ta in precis. Andra. Man ja. Tappar ju liksom mm. mycket medkänsla och empati för att man är så upp i snurr, upp i varv mm. och kanske går in, ja, men som jag blir när jag skriver böcker exempelvis, mm. då är inte jag särskilt trevlig här hemma. Mm. För att jag är, då är jag hög på att skriva mina böcker.
Men, liksom, men du skriver om empati.
Ja, precis. Ja, men exakt. Ja, det är någonting jag har lärt mig nu. Ja, det är det som bubblan. Är fina med, mm. med att skriva om de här sakerna vi skriver om. Mm. Att man tvingas att lära sig.
Man måste.
Ja. Ja. Och sen då att jag menar om vi behöver in i den här trygghetszonen där, mm. där vi får tillgång till hela vårt ja. Jag och kan liksom rusta oss också för att precis. Sen kommer vi kastas ut i mm. hotsystemet. Vi kommer bli arga, rädda mm. och ledsna mm. allt det här och så vidare. Mm. Så att jag tycker det är en fantastisk modell. Jag,
ja, det är det verkligen.
Suveränt när det ja. Gäller att kartlägga. Varför blir det så mycket konflikter? Vad är det som stressar och mm. allt det här? Mm.
Och det finns ju en utveckling eller vad ska man säga, ett parallellt sätt att tänka som är väldigt populärt hos lärare, när man framförallt så stammar det här egentligen hur man stimulerar barns språk och som just tar upp nästan som Paul Gilberts teori att man pratar just om de här fönstren så här fyrfältare då, och då i det ena fältet så får barnet för lite utmaningar och för lite stöttning, det är då det blir uttråkning. Eller så är de i sin trygghetszon, alltså de får för lite utmaningar men maximalt stöd och då händer heller inget utvecklande. Eller så kan det vara det att du får för lite stöttning men ställs inför stora utmaningar och då kommer man i den här frustrationsdelen utav, eller i det fältet och då löper barn också amok på något sätt eller drar sig tillbaka. Och sen har vi den här optimala rutan då som handlar om att vi ger barnen utmaningar och stöttning samtidigt och att de två är i balans med varandra. För jag ser ofta det ute på förskolor att man säger att till exempel att ja, men barnen här, de leker så fint. Och det kanske de gör, men det händer liksom ingenting i lekandet. Utan det skulle behövas också att barnen får alltså, lite utmaningar och stöttning att ta leken ett steg till så att det blir... Så att de kommer vidare i sin lekutveckling och hamnar i det här mer komplexa lekandet som vi vet är liksom, det är där som vi pratar gärna om att lek är så utvecklande. Men den är först det där,
just det.
I den komplexa leken.
Ja, men för det där är jag också nyfiken på. Mm. För innan vi satte på play här så sa du, jag skrev ner det här, att lek är barns sätt att gestalta psykisk hälsa.
Ja, det kan man säga.
Ja, vad menar du med det?
Ja, då menar jag så här att om ett barn inte leker, då är det en jättestark signal till oss vuxna om att det är någonting som inte är bra. Och det kan vara att barnet känner sig för stressat eller är för uttråkat eller att det inte sover bra eller inte äter bra eller att det är för mycket konflikter eller ja, vad som helst. Alltså att barnet liksom gestaltar sin psykiska ohälsa genom att låta bli att leka. Liksom barn som, man kan också säga att barn som, det kan förstås också bero på att barnet får för lite stimulans för att leka och har fått för lite positiva lekerfarenheter så att de inte riktigt kommer igång med sitt lekande. Men barn som leker, de har ju chansen att i leken iscensätta precis allt det som de är intresserade av. Och är det då till exempel så att det är mycket bråk hemma, då kan barn leka bråk för att liksom förstå det på något sätt eller för att hantera det. Och är det så att barn leker att det är skjutningar i centrum som det ju är både här och där, då gör de ju det för att iscensätta något som är fullständigt obegripligt för ett litet barn och som kan väcka väldigt stark ångest egentligen. Att man kan faktiskt dö om man går till centrum om någon har en picka och skjuter. Mm. Men vad betyder det att man är död? Alltså det blir ju jättemånga frågor som vecklar ut sig. Så det jag tänker att barn som är friska, de leker för att hålla sig friska, för att hålla sig sunda. Barn som stöter på problem, de leker för att ta sig igenom sina problem, om de har en sån tillåtande miljö, om de kan leka. Men när barn slutar leka och inte är så intresserade av att delta i lek, då är det en jättestark signal till oss vuxna att titta lite närmare. Hur har det här barnet det? Hur funkar det? Hur är det med kompisar? Hur är det med trygghet? Och så får vi liksom gå därifrån. Så det tänker jag är en väldigt grundläggande linje när vi ska prata om barns psykiska hälsa. Får barn uttrycka sig fritt genom i egen initierad lek? Känner de sig... Alltså man pratar ju i förskolan förut åtminstone om den fria leken. Och det man egentligen då menade var ju att barnen själva fick bestämma vad de ville göra. Och då var de flesta barn leker ju då, men det finns väl några barn som kanske inte gör det. Vi kan inte kalla det för fri lek, för all lek är fri. Det blir liksom kaka på kaka där. Det går inte att tvinga någon att leka. Så det man får fundera över är ju, alltså, vad är barns egeninitierade lek? Det är ju ett bättre ord, tänker jag. Alltså, som barn, lek som barn själva skapar. Hur förhåller vi oss till den som vuxna? Ska vi låta dem vara i sin lek? Ja, det kanske vi ska. Ibland i alla fall. Men om vi jobbar professionellt med barn så ska vi ju vara nära leken. Så nära leken så att vi hör vad som pågår där. För lek är ju inte bara liksom kungsvägen till lycka. Och lek är ju också den arena som barn vistas på hela tiden. Det är ju där barnen är.
Mm.
Så därför blir ju leken också en plats där barn utforskar maktordningar och dominans. Och det kan uppstå kränkande situationer och mobbingliknande situationer också.
Mm.
Om vi låter leken vara fri i den bemärkelse att vi inte är där.
Mm.
Mm.
Ja, det där tror inte jag att man går runt och tänker, alltså gemene man så där, tänker så mycket på, utan man tänker lek, ja, men det är något fint, det är något så här, men det kan ju verkligen skapa oerhört mycket.
Och det finns mycket forskning också som visar att, nu går jag igång på ett annat spår här, men det finns ju forskning som också visar att vi tror att leken är så fri och utvecklande, men det är faktiskt ofta på det sättet att barn i leken återberättar all den ojämlikhet som finns i samhället, så att det blir samma liksom maktordningar, samma könsordningar, samma liksom same shit igen och igen. Den är inte så ny, ny och så fräsch, utan det blir mer att man befäster. Och därför behövs det ju också både hemma och i förskolan vuxna som kan se det och som kan jobba lite mer normkreativt och luckra upp de här gamla fördomarna.
Mm. Så, ja, återigen, apropå att lära sig, att man själv alltid lär sig när man är tillsammans med
precis,
barn.
Precis.
Jag glömmer aldrig, jag var hälsa på en förskola i Falun där jag har varit flera gånger. Och där hade de ju inrett då de har ju känslodockan Friendly där då förstås. Och då har de inrett liksom en förskola för Friendly i ett av rummen.
Oj, vad
i
kul.
Förskolan. Ja. Så där hade de ju då matbord, de hade kök, de hade någon lekhörna, de hade någon soffa och så var det vagnar. Och sen där bodde ju liksom, och så där var en liten undervisningshörna där med tavla och kritor och grejer.
Mm.
Och jag fick komma in där, jag frågade barnen om det var okej att jag var med dem en stund. Så jag satt där lite grann som på golvet eller på bänken där vid sidan av och lade mig inte i, utan jag, du vet, man hade både öron och ögon öppna utan att störa sådär. Och det var helt fantastiskt, för att där fick jag ju verkligen, nu tvilade inte jag en sekund på det, men där fick jag verkligen ett kvitto på hur pedagogerna jobbar på den här förskolan. Mm. För att där klev ju barnen in och blev pedagoger. Mm. Och dockorna med alla sina olika känslor var ju barnen.
Mm.
Och hur de vårdade så ömt de här, när de bråkade, de hade konflikter och det skulle gråtas och det skulle tröstas och tas om hand. Och det var ju som små, små pedagoger som gick runt där och hade så fantastisk lek med de här dockorna. Ja. Och du vet, jag satt med gåshud och var ju helt tagen.
Mm. Mm.
Och det blev ju förstås, nu var ju jag, det blev extra laddat och starkt för mig förstås, som då är liksom mamma till Friendly-dockorna. Men, men jag tänker att det speglar verkligen så tydligt hur barn ja, bearbetar och gör och tar hand om och tar efter och liksom lär sig genom att vara tillsammans med positiva förebilder.
Ja,
och förstås det motsatta.
Ja,
när de har mindre bra förebilder så behöver det också bearbetas och ta hand om och utforskas. Var det okej? Okay? Kan man säga så här? Fick man slå den här dockan?
Mm.
Eller fick man säga, vad tyst, jag orkar inte med dig nu till den här dockan? För det har man ju hört någon säga då.
Mm.
Ja. Så att, och det där är ju lite också... Som förälder har man ju ibland tänkt, nej, hoppas inte mitt barn går till förskolan och leker där nu. Jag glömmer aldrig en god vän. Vi bodde i ett kollektivhus när mina barn var små.
Mm.
Anton är född i det där kollektivhuset. Och då var det en av grannarna där som, hon är själv för numera, ja, hon jobbar inom förskolan då.
Mm.
Så hon berättade att hennes barns pedagoger hade frågat, ja... Hur har ni, kallat in till ett extra möte då. Ja, hur har ni det med alkoholen där hemma? Och hon sa, vadå, vad menar du?
Ja,
jo, för att de leker ju barnen här. De dricker alkohol och det är öl och det är vin. Och, det.
Mm.
Och då var det så att i det här kollektivhuset, där hade vi ju ganska nyligen då byggt en bar.
Ja.
Och det har ju barnen varit delaktig i och varit klart. Med där på fester och så. Och då var det ju jättekul med en bar. Och då skulle man ju leka det förstås. Och då såg man ju att där drack ju de vuxna. Och det gjorde väl förstås pedagogerna rätt som reagerade på det här.
Ja,
för det kunde ju ha varit att det var barn från ett alkoholiserat hem som får illa.
Ja,
ja. Ja, men nu var det inte det.
Nej.
Men det läcker ut helt enkelt.
För det är också en sak, tänker jag, att det är viktigt att prata med, om man arbetar i förskolan eller skolan, att man pratar med föräldrarna om det man ser och hör och är med om i förskolan, så att man har öppna kanaler liksom. Och det samarbetet börjar man ju bygga dag ett. Det är ju ingenting som man kan börja bygga när det går snett.
Nej.
Utan det måste man ju börja bygga från dag ett. Så att man har en kanal och kan samarbeta kring barnen om dem.
Mm.
Ja, visa tendenser. Och det är ju, av och till under barns utveckling så är det ju lite jobbigt. Det är det ju för oss vuxna också.
Nej, nu vet jag inte vad du pratar om.
Nej, ingen aning. Och vi behöver ju hjälpa barnen i de faserna också.
Mm.
Alltså för psykisk hälsa handlar ju inte om att alltid vara glad eller att alltid ha det bra. Utan psykisk hälsa handlar ju om att uppleva sig själv. Att jag har de resurser som behövs. Jag har verktyg, jag har strategier. Så här kan jag göra om jag blir ledsen. Så här kan jag göra om jag blir arg. Så här kan jag göra när jag inte får vara med och leka. Så att, känner man att man har sådana strategier som håller och som funkar, då mår man ju bra fastän det kommer svårigheter till en.
Ja, om jag tänker så här, om vi backar tillbaka lite grann till känslolivet då. För jag är lite nyfiken på hur du ser på det här med barns känsloliv och vuxnas känsloliv. Det är ju en lång, lång process, en livslång process att utvecklas och förstå och handskas med och kunna reglera och också ta tillvara på sina känslor, tänker jag. Men om vi tar ett barn som är, säg förskoleåldern, de här viktiga tidiga åren. Hur är deras känsloliv kontra en vuxen individs färdigutvecklad hjärnas känsloliv, om vi säger så då?
Ja, det är ju mycket mer konkret och direkt. Och det är ju för att när en känsla slås på hos ett barn så är det ju ofta bara liksom, det är på hög volym. Det finns liksom ingen sån här volymkontroll på den. Och det är volymkontrollen som vi hjälper barnen med. Hur kan man göra för att liksom moderera sin ilska eller sin ledsenhet? Så att jag föreställer mig ju att det är betydligt jobbigare för ett barn än vad det är för oss vuxna som kan... vi kan ju alltid koppla på våra tankar och tänka, oj vad arg jag blir nu. Vad kommer det sig? Liksom, egentligen var ju det här ingen stor sak, men jag blir jättearg för den. Och så kan vi nysta bakåt och se något annat som ligger bakom som jag egentligen är arg på. Eller är det, påminner den här situationen mig om en annan situation där jag blir kränkt eller någonting. Och det är ju väldigt svårt att göra det för ett litet barn. Så att barns känsloliv är väldigt direkt och väldigt konkret och väldigt liksom 100%. Nu är det ju inte alla barn som visar det utåt, men jag tror att känslointensiteten kan vara nog så stark. Och barn har liksom inget annat sätt att uttrycka sin känsla på från början än via kroppen och gestalta med kroppen. Och så fortsätter ju barn långt upp genom barndomen att liksom visa med sitt ansiktsuttryck och med sitt kroppsspråk. Och att kanske kasta igen en dörr eller så när man blir arg. Eller ja, att, för att det är svårt att sätta ord till de här, den här starka vreden som kan uppstå.
Och vad händer sen då? När man får ett språk, när man börjar kunna sätta ord på, förhoppningsvis då har bra förebilder omkring sig som hjälper en med den processen. Vad är det som händer då rent sådär i hjärnan?
Oj, vilka svåra frågor.
Ja, det är svårt, jag vet.
Ja. Alltså från början så är vi ju nere i den här primitiva delen av hjärnan, i hjärnstammen. Så att säga så. Så småningom börjar ju barnet kunna liksom att utveckla fler nivåer. Och kan man ta känslan en bit högre upp i det här systemet, så kan man ju också börja att länka samman den här känslan med en situation. Och då har man ju börjat tänka, eller hur? Hundar är farliga. Så gör man den slutsatsen. När man kanske har blivit rädd för en hund som skäller högt och så... Och så länkar man det till situationen. Jag blir rädd för hunden skällde högt. Alltså är hundar farliga. Och så kanske man undviker hundar sen. Eller så kanske man blir nyfiken på. Det finns ju barn som tänker ett steg till. Är alla hundar lika farliga som den här hunden som skällde? Eller är det farligt när en hund skäller? Men det fordrar ju att du har en väl utvecklad tankeapparat. Så här går ju liksom... Och här kommer ju språket in. Att du behöver ett språk så att du kan sätta ord... Och jag säger till, jag säger ju inte på. Jag säger att sätta ord till sina känslor. För det jag menar är det som sker i översättningen mellan känslan och det verbala språket är just en översättning. Det blir, för när vi säger sätta ord på, då blir det som att benämna. Liksom arg, inte arg.
Det har jag aldrig tänkt på.
Nej, men jag tänker lite så. Att det är som lite musikalitet i det där. Att sätta ord till, det är som att ackompanjera.
Ja, vilken skillnad.
Det blir en väldig skillnad när man ser på det på det sättet. Och därför så tänker jag att barn är ju så bra också på, så fort de börjar få tillgång till sitt språk, då börjar de ju liksom att musicera med sina känslor. Och då säger de så här, det blir alldeles rött i magen.
Ja.
Ja, det blir alldeles rött i magen när du gör så där. Och då menar kanske barnet att jag blir så arg. Ja. Eller det kan också vara att det blir så rött i magen när du säger så där, för jag blir kär i dig. Då kanske det var ett litet barn som sa det. Vet du, det brinner i min mage, sa det här barnet. Gör det, sa pedagogen. Hon blev lite orolig, hur då? Då satt hon åt också, så det var ju liksom, hon kopplade direkt till maten. Men brände du dig, frågade pedagogen. Nej, jag vet inte, men det brinner jättemycket här. Och hon tänkte kanske, oj, 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 magkatarr 4 år. det är ju inte någon bra liksom, betyg. Men ungen fortsatte att säga, och så drick lite kallt vatten så kanske det lugnar sig lite, blir lite svalare. Nej, det brinner så här jättemycket för att jag får sitta bredvid dig,
ja, men så fint,
säger barnet. Och
det var kärlek.
Ja, det var ju kärlek. Ja. Ja. Det var väl hjärtat som brann, ja, kan man väl tänka som vuxen då. Men barn har ju såna här kluriga sätt att säga saker som blir liksom, och de ska vi ju ta vara på som vuxna, tänker jag. Om vi har ett barn som säger liksom, blir alldeles rött i magen. Eller som en annan liten pojke sa en gång. Hans mamma hade sagt, men tänk efter. Och då sa han, jag kan väl inte tänka när det hoppar 1000 apor i hjärnan. Och då visade han ju att det var så mycket som for omkring där. Det var alla de här nivåerna var ju involverade i hjärnan då. Han försökte tänka, men de där starka känslorna höll ju på hela tiden. Eller som mitt eget barnbarn sa, han är ju vuxen nu, men han sa när han var liten att det är som att jag har 2 hjärnor. En hjärna säger, bara slå till. Och den andra hjärnan säger, räkna till 10, gå därifrån. Och då visar han ju precis de här...
Det är ju sant.
Han gjorde, alltså det han är gjorde ju så och så, men det, så liksom. Det är ju mer så på den ledden. Att det är den övre hjärnan och den undre hjärnan som båda talade till honom samtidigt.
Ja, och det som när vi får ett språk, när de kognitiva funktionerna utvecklas mer och mer, då kan vi också utveckla och börja använda den här kognitiva bromsen.
Just.
Som jag har sett att du också använder i den här boken, som jag tycker är ett väldigt bra begrepp. Mm. Och jag brukar ju säga att ja, men jag liksom visualiserar den där bromsen.
Mm.
För ibland är ju bilder bättre än ord, ja, när man tänker. För det är ju ett annat sätt att tänka. Mm. Eller, eller hitta en formulering, om du hellre använder ord, som blir din broms, så att man också tränar sig på den.
Mm.
Och det är väldigt svårt att börja träna i skarpt läge, tycker jag. Det har ju aldrig funkat för mig. Nej. Utan jag måste liksom träna när jag är lugn och harmonisk. Ja. Tänka igenom, alltså, kanske någon specifik situation som blev tokig.
Mm.
Eller återkommande situationer och återkommande kanske konfliktsammanhang och sådär. Mm. Hur vill jag bete mig nästa gång? Mm. Och sen börja tänka då på liksom, hur kommer jag få tillgång till den här kognitiva bromsen där och då? För det är ju svårt när det börjar eskalera.
Verkligen. Därför är ju time-out ett väldigt bra uttryck, tänker jag. Och det är ju synd att man använder time-out som en bestraffningsmetod. Alltså att man tar time-out åt ett barn genom att säga, alltså, nu blir time-out, nu får du sätta dig på en stol i köket och lugna ner dig. En del barn tycker det är jätteskönt, för de har inte själva förmågan att skruva ner sig. Så de kan tycka att det är som en befrielse. Mm. Men de allra flesta barn tar det som ett straff.
Mm.
Istället så kan man ju ta time in i sådana situationer, tänker jag. Men man kan lära barnen själva.
Vad menar du med det då? Time in?
Time in, det är ju, då går vi ju in i situationen. Nu märker jag att det blev lite jobbigt. Vad är det som händer? Vad tänker du? Jag frågar ju aldrig barn vad de känner. Utan jag frågar vad de tänker. För barn behöver hjälp att komma upp för den där trappan. Och liksom kunna språkliggöra det som händer i den där röda magen. Eller, eller när aporna hoppar i hjärnan, eller vad det nu är för något som händer i dem.
Mm.
Och så får vi prata om det. Vad kan vi göra då när aporna börjar hoppa nästa gång? Och hur kan jag hjälpa dig? Och så att man tar, alltså att man kommer närmare. Istället för att det förstår ju varje vettigt tänkande människa, att när vi separerar ett barn som signalerar sin nöd så till den milda grad att vi blir förbannade och timeoutar ungen, då ökar vi ju bara avståndet. Det här barnet behöver ju mera samreglering och regleringsstöd tillsammans med en vuxen som kan förstå hur det kan bli så där tokigt.
Men där då tänker jag ju på, liksom, utifrån ett föräldraperspektiv då, där man kanske har haft en tuff period, kanske är mycket stress, man kanske ligger i skilsmässa eller har flyttat, eller det är sorg i familjen eller någonting som gör att man själv är i hotsystemet merparten av
inte
tiden.
Inte sitt bästa jag.
Nej, inte sitt bästa jag, utan precis tvärtom. Mm. Och det smittar ju av sig då på barnen. Och så blir det blir tjat, det blir gnat, det blir konflikter, det blir bråk. Har man flera barn så kanske de slåss. Och, ja, men det här. Och hur i vilken ände börjar man då? Om det är fullständigt kaos på insidan i en själv. Och det är väldigt, liksom, man kan ju känna ibland att nu ska jag inte låna ut min hjärna till mina barn. För att det då gör jag dem inte en tjänst.
Ja.
Ja, vad tänker du kring det? När det är kaos för mig som vuxen som ska vara den som är den mogna. Men jag klarar inte det.
Då behöver jag ju själv lite egen tid. Och jag behöver se till att jag får möjlighet att återhämta mig. Men jag tror också samtidigt att innan det blir alla de här, alltså, okej, vi kommer hem från förskolan och skolan och alla är trötta och vi kan ju, istället för att börja laga mat, så kan vi ju se till att vi har lite morötter i stavar redan uppskurna i lite citronvatten i kylskåpet, så kan vi sitta och knapra på dem medan vi pratar om hur dagen har varit och hur tycker du, hur ska vi göra nu då? Ska vi leka en stund först och sen äta? Och ja, så att man för det är bra att involvera barnen. Tidigt kan man involvera barnen i det här. Och man kan också säga att, ni vet, jag är ju lite trött och lite ledsen för att morfar har gått bort. Så jag behöver lite hjälp utav er nu.
Mm.
Det kan man säga. Barn är jättebra tröstare och jättebra. Eller man kan säga att det är så mycket att göra på jobbet. Nu skulle jag behöva att vi hjälps åt att vila lite. Mm. Och så kan man diskutera hur man ska vila då. En kanske vill vila genom att spela dataspel. Någon kanske vill se på en film. Någon kanske vill höra en saga. Själv skulle man vilja gå och lägga sig i jacuzzin på badhuset utan barn. Men man får göra det bästa av situationen. Liksom. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man ändå, så länge man vill inte hamna i det där kaoset. Men vi signalerar också ut, tror jag, när vi vet att det kommer att bli kaos ikväll igen. Att vi... ja, tar ett djupt andetag och försöker lyfta lite grann och prata lite grann om det och göra roliga saker tillsammans. För det man ofta missar när man är så där sliten, det är att det blir inte roligt på en enda punkt. Maten blir inte god, den smakar inte bra, vi har inte trevligt vid matbordet. Det blir bara grått och jämmeligt allting.
Som också bekräftar liksom det elände man, ja, redan det upplever.
Liksom så att det blir liksom en, ja, det blir som en självförstärkande spiral. Jag tror att det är viktigt att försöka bryta den.
Mm. Och, det kanske och kanske ta hjälp alltså, ja, utifrån också. Ja. För jag tror att man måste... Vi måste våga be om hjälp.
Ja,
det är tufft att leva ett familjeliv idag. Ja. Eller vi gör det tufft för oss. För vi går också på myten att vi ska...
Alla fina bilder man ser på Facebook och, ja, Instagram. Alltså vi visar ju aldrig när det är kaos hemma. Vi visar ju när det är stylat och snyggt. Mm. Och det är samma sak på förskolorna. Alla de här fina bilder man ser på konstruktioner. Och där står det flaskor med olikfärgat vatten. Och det ser ut som att det inte har varit en unge där på 1000 år. Och man skulle vilja se hur det ser ut när barnen är i de här miljöerna. För vi lurar ju varandra då och tror att alla andra har det så bra. Alla andra klarar av sina liv. Men småbarnsåren är ju faktiskt de mest påfrestande åren i en förälders liv.
Ja, men det är tufft. Och sen får man lite vila kanske i bästa fall. Och sen kommer tonårsperioden.
Ja, just det.
För då det går ut hårt och öka belastningen liksom lite grann. Men då är så kan det vara. Det måste inte vara så.
Nej, för alla, men vi får ju tänka på att hela hjärnan ombotas ju under liksom det. Jag gav mitt äldsta barnbarn en tröja där det står observera vad stod det?
Ombyggnation pågår. Ombyggnation eller?
Pågår, ja. Ombyggnation pågår stod det på den. Han tyckte det var jätteroligt.
Ja. Mm. Nej, men för jag tänkte också när vi pratade om lek tidigare. Alltså, så då pratade vi mest om de yngre barnens lek. Men är det inte bra att vi fortsätter leka? Jag tänker också ur ett psykiskt hälsoperspektiv. Absolut. Vart tar leken vägen? Varför försvinner den så lätt?
Jag tänker så här att om man ska titta på lekutvecklingen. Så det startar när barnet föds. Då börjar ju vi leka med barnet som föräldrar och farmor och mormor och farfar och hela konkarongen. Och när barnet kommer till förskolan så fortsätter pedagogerna att leka med de små barnen. Och det behöver de, för det är så man lär sig att leka, genom att bli lekt med. Och sen tar ju barnen saken i egna händer ganska tidigt och börjar initiera till lek. Och då, det barnen gör då i det här första... när de är nybörjarlekare, det är ju att de iscensätter ju leken i rummet. Det är korta lekar, det är korta scenarion och de inspireras av allting som finns. Och det blir lite dockor och lite fika och lite gå till doktorn, lite åka lastbil och så ett varv till. Sen när de blir äldre och kommer in i det som jag brukar kalla för lekens guldålder, alltså någonstans mellan 3 och 6 år. Då leker ju barnen och iscensätter fortfarande i rummet, men regisserar sina lekar och fördelar roller och ger varandra regi och skapar berättelser. Och det är den här leken som är så kognitivt stimulerande. Sen flyttar ju leken in i hjärnan. Jag tror alla föräldrar har lagt märke och har någon sån här liknande upplevelse. Jag är ute i skogen med mina egna söner när de är små. Och äldste man då, han är ju 6 år. Och så säger jag, för det har vi sagt alltid när vi har gått i skogen, så har vi sagt, kullfallna trästammar, det är ju drakar. Och mina söner var ju alltid riddare. Och så skulle vi ju leka att vi skulle liksom tämja de här drakarna eller lära oss att rida på dem eller vad som. Och säga, titta där borta ligger en drake. Ja, men mamma, det är ju bara en trästock, säger 6-åringen. Och jag känner så här, åh nej, nu är lekens tid förbi. Men det är den ju inte. För när han var 6 år så flyttade leken mer och mer in i hans huvud. Och han började ju omsätta den i väldigt krångliga tågbanor. Och väldigt mycket prata om, ska vi leka? Ska vi leka att vi sätter upp en teaterföreställning? Ska den teaterföreställningen handla om? Och skulle du vara då? Skulle just jag vara då?
Förberedelserna blir själva leken.
Exakt.
Ja. Det kommer jag ihåg. Mm. Ja.
Och sen så flyttar ju leken in ännu mer och blir ju, alltså för en person som har lekt mycket som barn, så finns ju den här lekfullheten kvar genom hela livet. Och så leker vi oss med kulturen, alltså med de kulturella upplevelserna. Det är ju en lek att skriva barnböcker till exempel.
Verkligen, det är mitt lekforum i allra högsta grad.
Det kan man...
Och att jag tänker, jag får med att du och jag också sa någon gång när vi skulle föreläsa tillsammans att vi leker att vi är föreläsare.
Ja, eller hur?
Det här att man... jo, men för det blir ju roligare då.
Ja,
och då blir det också bättre.
Ja, precis. Mm. Ja, men det är sant.
Och jag tänker att det har ju... Men det är också det som dämpas väldigt snabbt när man går in i stress eller depression eller andra, man lever under någon hotfull situation eller så, kan jag tänka. Det är samma, alltså det är ju en stressad hjärna kan inte kosta på sig att leka på något vis. Och då måste man ju liksom vara lite smartare än sin egen hjärna och komma ihåg att ja, men vad är det som ger mig en positiv upplevelse även om jag har sorg, även om jag ligger i skilsmässa, även om allt är eländigt just nu. Men det är ju så otroligt utmanande i just de situationerna.
Mm, det är sant.
Mm. Mm. Men det är kanske därför vi också har varandra.
Ja.
Även om det är väldigt svårt också att ta emot tips och råd vill man ju inte ha när man är...
Nej, men man kan behöva lite draghjälp.
Draghjälp,
alltså inte någon som säger du kan väl göra det här eller du kan väl göra det här, utan någon som är lite draghjälp och helt enkelt säger åt en, sätt på dig stövlarna så går vi ut i skogen en stund. Nej, jag orkar inte. Nej, vi ska inte gå så långt. Liksom. Bara vi kommer ut en vända. Någon som kan få en att komma över den där tröskeln. Och det är ju ofta hemmatröskeln och ut som är den stora tröskeln.
Ja, den är ju väldigt hög tröskel ibland.
Det är lättare att vara kvar i soffan. Och...
Ja, det är, när vi har sådana situationer hemma så är vi ju tacksamma att det finns en hund som måste ut. Så då kan man ju alltid...
Ja,
hunden får vara draghjälp. Mm.
Det är därför det är så många som har skaffat hund under coronan.
Ja, det kan jag
dels
tänka.
För att bota den här coronadepressionen och isoleringen och dels också för att se till att man faktiskt kommer ut.
Mm. Det finns ju hur mycket som helst att prata om. Jag har en sak till som jag är nyfiken på. Faktiskt en modell som jag själv inte är särskilt insatt i men som jag har varit nyfiken på som jag hittade i din bok. Och det är den här permamodellen som Martin Seligman.
Ja, just det, precis.
Kan du inte bara liksom sammanfatta den lite kort om det liksom går?
Ja, det är jättesvårt.
För jag tror att både du och jag gillar att ta avstamp i bra modeller. Ja, inte för att man ska leva efter dem, men för att det är en bra...
När man har en tankestruktur.
En tankestruktur, och få inspiration ifrån. Ja, och också prata med varandra kring att var befinner vi oss i?
Det han tar upp om välbefinnande, för den här perma handlar ju om... just hur vi kan öka vårt välbefinnande och därigenom vår psykiska hälsa, så pratar han ju om några olika saker och det är egentligen de jag skriver om i den här boken.
Genomgående.
Ja, det är ju det. Och det handlar ju dels om att få tillgång till positiva känslor och att vi får jobba. Alltså, ofta när vi pratar om barn och regleringsstöd till barn så pratar vi om de starka negativa känslorna. Men vi får inte glömma bort alla de här positiva känslorna. Att få känna glädje och uppskattning. Och,
det är ju hela Seligmans, hans forskning, allting. Det han har ju tillfört enormt
verkligen.
Ja.
Och det man har börjat prata om nu i förskolan, det är just förundrans betydelse. Mm. Att förundras över någonting. Och det är ju barn faktiskt egentligen specialister på att göra. För att allting är ju så nytt ofta för barn och de upptäcker nya saker och nya kombinationer. Men det handlar ju också om att vi ska kunna förundras tillsammans med barnen. Mm. Och att komma in, och i det sammanhanget kan man ju också komma in i flow. Alltså att man är förundrad och man vill undersöka. Och då kommer man ju också över i engagemang som också är en otroligt viktig punkt i den psykiska hälsan. Att hitta någonting som en kan engagera sig i. Och för barn så handlar det ju då för oss vuxna om att se till att det finns utmaningar. Att man har ett sånt varierat material eller miljöer eller mötesplatser i förskolan eller hemma. Att man liksom ger barnen möjligheter att upptäcka hur det är att gå på simhuset, hur det är att vara i skogen, hur det är att hälsa på sjukhuset, hur det är att göra ditten och datten. Och att man tillsammans kan liksom förundras över att fåglar kan sjunga till exempel. Och så kan man göra ett litet projekt kring det. Vad säger fåglarna när de sjunger? Ja, de uttrycker glädje. Jag är så glad att jag är fågel.
Mm.
Eller om de pratar, vi vet
ju
inte
riktigt.
Mitt
sätt att få in det där med förundran i vardagen på ett enkelt sätt för mig, det är att titta på naturprogram.
Ja, Det är det, faktiskt. Liksom,
det har jag märkt. Visst. Den känslan kommer direkt då.
Och jag tänker att pedagogen Ann Åberg, hon och hennes pedagoger i Sinter som hon handleder, de använder uttrycket nämen, som ett sånt där förundransuttryck. Nämen! Med just den där positiva avslutningen då. Så positiva känslor behöver vi lägga tonvikten vid och leta efter våra positiva känslor. Och många vuxna skriver ju en tacksamhetsdagbok till exempel. Mm. Idag har varit en skitdag precis som många andra dagar. Men finns det ändå något som jag är tacksam över idag? Bussen var i tid. Jag hittar mina strumpor. Alltså, det kan vara sådana triviala saker. För om man skriver ner då kanske 2 eller 3 grejer i den här tacksamhetsdagboken när man går och lägger sig, så sover man bättre på natten helt enkelt. Mm. Och då är man mer utvilad. Då har man gett sig själv en chans att må bättre nästa dag. Ibland är det ju jättehopplöst. Och ibland så hinner man ju inte göra det. Men då kan man göra en sån här tacksamhetstandborstning. Att man medan man borstar tänderna på kvällen så kan man göra liksom. Du vet,
och de där enkla sakerna funkar ju. Det funkar ju.
Ja,
det
för de tar ju inte tid. Nej. Utan man gör dem medan man gör någonting annat. Ja. Och jag vet en mamma, hon sa, när hon kom på att hon kunde göra tacksamhetstandborstning så började hon med det med sina barn. För vi borstar ju våra barns tänder länge, upp i åren alltså. Ja. Och då gjorde hon så tillsammans med sina ungar att när hon borstar tänderna, vad har varit bra idag? Så borsta. Och sen så här, köttbullarna, något mer som har varit bra idag? Och så äldre barnen sa, ingenting har varit bra idag. Vad har varit minst dåligt då?
Ja.
Köttbullarna. Ja, så vill du ändå något som är
ja,
bra.
Ja,
för det som är hans nästa punkt i pärman, det är ju relationer.
Positiva känslor, engagemang och relationer.
Ja. Att relationer är viktiga och att vi ser till, om det är våra barn, att vi ser till att de har en fungerande relation till någon vuxen. Om jag själv är jättesliten, det kanske finns en farmor eller mormor, eller farfar eller morfar, eller moster eller faster, eller kompis som kan vara den här stand-by-föräldern då och hjälpa, alltså stötta barnen när man själv har det svårt som vuxen. Så att man får möjlighet att återhämta sig och så att man kan bli lite mer av sig själv igen tillsammans med barnen. Och för barnens del också att de hittar någon kompis att vara med. Många barn, man diskuterar ju det här i förskolan väldigt mycket, att det finns en del barn som faktiskt inte leker med sina kamrater utan de drar sig tillbaka och leker själva i sin egen lilla värld. Och det är inte riktigt tillåtet att göra det i förskolan. Utan i förskolan ska man vara det sociala barnet. Det glada, sociala, läraktiga, positiva barnet. Och jag tänker att det förstås finns barn som upplever att det är väldigt stressande att vara i en stor barngrupp och som behöver dra sig tillbaka och leka själv. Så problemet är ju inte att barnen leker själv. Problemet är om barnet inte har några goda relationer i andra sammanhang under förskoledagen. För lektiden kanske är den enda stunden på dagen som barnet får vara med sig själv.
Mm.
Och funkar det då liksom att man i projektarbete, att barnet samarbetar bra kanske med lilla Gustav eller Siri, då kan man kanske tussa ihop dem lite mer då och se om där kan utvecklas en relation mellan dem. För vi behöver alla relationer för att må bra.
Mm. Mm.
Och här pratar ju Seligman också om att när vi är i relationer så mår vi ju bra av att ge. Att visa, så att det handlar ju inte om en relation vilken som helst, utan det handlar både om en relation där jag kan få någonting, ömhet och kärlek och förståelse, men också något där jag kan bidra i till relationen så att den andra får någonting utav mig, att man kan visa varandra, att man kan lära varandra. Och det här är barn jättebra på att göra om vi uppmuntrar dem.
Mm.
Kan de hjälpa varandra i tamburen och hjälpas åt och klä på de yngre och hjälpas åt och hitta bra saker och plocka ner grejer och hämta spadar. Och att känna att man är behövd, det är väldigt viktigt för den psykiska hälsan. Och då kommer han över i meningsfullhet, som också är en aspekt utav perma. Alltså att jag ska känna att någonting av det jag gör i livet är meningsfullt och fungerar och betyder någonting. För när allting är meningslöst, då känns det ju jättetradigt. Men då får man sätta upp små mål för sig, som till exempel att ta på sig sina strumpor eller borsta tänderna. Eller kom upp. Jag minns att vid ett tillfälle när jag var väldigt deprimerad, då fick jag sätta upp en sån här liten lista framför mig själv, att om jag hade åstadkommit de här tre sakerna före 9 på morgonen, då var det en bra dag. Mm. Och då kunde jag sen sitta i fåtöljen och vara deprimerad resten av dagen. Fast jag gjorde ju inte det om jag väl hade... Och det var ju liksom att komma upp, klä på mig, borsta tänderna, bädda sängen. Hade jag gjort de där tre grejerna före 9, då kunde jag vara nöjd med mig själv. För då var min dag meningsfull. Mm. Och då fortsatte den ju att vara det. För då var det mycket lättare att sätta på sig skorna och gå ut och ta en promenad. Så att vi måste hitta de där. Det ska inte, man tror att det ska vara så stora psykologiska omvälvande saker. Men det behöver inte vara det.
Mm.
Och för barnen handlar ju meningsfullhet väldigt mycket också om leken. Mm. Att de leker ju det. Så det finns ju liksom inga onödiga lekar, utan barn leker ju det de behöver leka. Och iscensätter det. Sen kan vi tycka att de där lekarna kanske inte alltid är så kul eller passar i våran agenda. Men för barnen är de meningsfulla. Och då genom att vi stöttar barns lekande och kanske de är intresserade av att leka sjukhus, så kan vi förse dem med lite tejp som plåster och lite tygremser som bandage. Så upplever de också att de får stöttning i sin meningsfullhet. Att det är meningsfullt för någon annan också att de leker. Mm. Och så förstås känslan av att åstadkomma någonting. Att man gör någonting. Och då kan det vara att man gör något bra för någon annan. Eller att man gör något bra för sig själv. Eller att man faktiskt orkar laga mat fastän man inte egentligen skulle vilja ringa efter pizza istället då. Eller att man faktiskt har det bra tillsammans under måltidsstunden. Och det ska man förstås tacka sina barn för. Att, va, vilken härlig middag vi har haft nu. Mm. Och vad goda de där köttbullarna var. Och vad skönt det var att sitta och prata så här lugnt och fint. För det är ju också, jag vet inte om det är typiskt svenskt eller om det är typiskt mänskligt, men i vår kultur så är vi, alltså vi pratar om bekymmer och sorger och orosmoln. Men de här små sakerna som fungerar bra, vi glömmer ofta bort att prata om dem. Och att liksom ge varandra cred för, men vad bra att du kom upp och fick på dig kläderna innan vi äter frukost och går till förskolan. Vad du kan. Liksom, att det är sällan som vi ger varandra ros för sådana självklara saker. Men det betyder väldigt mycket.
Ja, men super. Det där skulle ju kunna vara ett helt avsnitt. Bara fördjupa sig i den där modellen. Men jag tänker att vi ska runda av. Mm. Och då kanske ska vi göra det genom att prata om vad som var bra i det här samtalet då. Så kan vi ge ett exempel på hur man kan göra.
Ja, oj. Ja, det som var bra i det här samtalet, det tycker jag var att det fick flyta på lite som det föll sig. Du hade några hållpunkter som du ville liksom utforska lite närmare. Så, men jag kände mig väldigt fri liksom att berätta det som jag kommer på när du pratar om någonting. Så att vi hakade i varandras prat på ett bra sätt, tycker jag.
För det var min spontana tanke också, att det kändes som att vi dansade lite i samtalet. Mm. Och då känns det väldigt meningsfullt, och det skapade positiva känslor hos mig och engagemang. Och jag kan bara säga check på hela den här permamodellen. Så är det alltid när jag träffar dig och pratar med dig. Du har ju varit en stor inspiratör och för mig i många år. Mm. Så det är ju jätteroligt att du ville vara gäst här hos oss. En sista bara så här, vad vill du skicka med våra lyssnare? Om jag känner nu när jag har lyssnat på det här att nej, men jag skulle vilja bli lite bättre på att stötta kanske mina egna barn eller andra barn jag har att göra med så där. Vad är det viktigaste kärnan i ditt budskap? Vad ska man tänka på då?
Alltså jag tycker att det allra, allra viktigaste är att man ser till att man har någon stund ibland med sitt barn. Ett och ett, så att man har liksom egen tid med varje barn. Det måste inte vara varje dag, det måste inte vara varje vecka, men det måste vara. Och att man under den tiden så gör man någonting där man kan ha roligt tillsammans. Till exempel om ungen är jätteintresserad av fiskar, kan man gå på akvariet och titta, eller man kan utforska fiskarnas värld, eller om du själv är väldigt intresserad av någonting, är det något som ditt barn kan nappa på så att ni får något som ni har som är gemensamt. Det tror jag är det allra, allra viktigaste, för då får man också in hela perma i den där lilla egna stunden. Och ibland behöver det inte vara mer än att nu pappa går du och jag fikar i centrum. Ja, och så sitter vi där med våran bulle och lite varm choklad och har det jätte, jätte, jätte mysigt. Så det behöver ju inte vara saker som kostar pengar eller som gör att man måste resa långt bort eller så, utan det räcker med det där lilla.
Ja, det är de stunderna som man minns.
Ja.
Så är det för mig när jag tittar tillbaka på min uppväxt, så är det ju små vardagsstunder. Jag minns också våra ganska få men ändå utlandsresor, men det är inte de som jag minns med den största värmen och kärleken, utan precis. Det är ju i vardagen faktiskt. Stort tack!
Tack ska du ha för att jag fick prata med dig.
Hej då!
Hej då!